Kära Herre, jag vill tacka dig för att vi får möjlighet att studera ditt ord och vi ber att din ande ska tala till oss, att du ska hjälpa oss att förstå de saker som vi ska titta på och att det ska bli tydligt och relevant för oss. Jag ber att du ska beröra våra sinnen men också våra hjärtan, det ber jag om i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på USAs roll i Bibelns profetior. Och vi studerade noggrant Uppenbarelseboken kapitel 13. Och där fann vi alltså ganska många, eller vi fann helt enkelt två stycken vilddjur. Vi identifierade det första vilddjuret i vårt fjärde möte. Och vi såg att det var den romerska kyrkostaten som var den enda makten som kunde passa in på den beskrivningen av det första vilddjuret. Ett rike som satte sig i Guds ställe, som påstod sig kunna förlåta synder, som förföljer Guds folk, som förändrar på Guds lag och så vidare. Men sen så kommer ett annat vilddjur. Vi minns hur det här första vilddjuret, det skulle regera i 1260 år. Och därefter så skulle det få ett dödligt sår. Och det här dödliga såret skedde vid 1798. Vi har också studerat tidigare om när det här vilddjuret får sitt dödliga sår. Det är då som ändens tid börjar, alltså år 1798. Om det här är första gången som du är med så kommer kanske många av de sakerna som vi tittar på idag vara lite förbryllande. Men det vi har studieblad från tidigare möten också som du kan få, där vi har gått igenom det här tidigare. Men i samband med att det här första vilddjuret får sitt dödliga sår i Uppenbarelseboken 13 och vers 10 så kommer i vers 11 ett annat vilddjur upp. Och det här andra vilddjuret, det kommer inte upp ifrån vattnet som de första vilddjuret, det första vilddjuret kom ifrån. Utan det här vilddjuret, det kommer upp ifrån jorden. Vi kan läsa tillsammans Uppenbarelseboken 13 och vers 11 och 12. I vers 10 förresten så står det då om det här första vilddjuret när det måste gå i fångenskap. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och sen står det i vers 11: och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen, ner på jorden i människornas åsyn. Så det här andra vilddjuret, förstås, ja, om vi ska identifiera det så plockade vi fram sex stycken kännetecken för det här vilddjuret. För det första så är det ett vilddjur. Och ett vilddjur i Bibelns profetior representerar alltid ett rike eller en nation. Så vi måste förstå att det här är ett rike eller en nation som det talas om. Sen så förstår vi tidsramen om när det här riket uppstår. Det träder fram omkring ändens tid, alltså när det här första vilddjuret får sitt dödliga sår. Vilket var år 1798 när Napoleon störtade den romerska kyrkan. Och i samband med det så kommer det här andra vilddjuret upp. Det står att det har två horn som ett lamm. Och lammet är ju en symbol på Jesus Kristus. Det här riket har alltså kristna kännetecken. Eller kristna karaktärsdrag om du så vill. Men så står det att det talar som en drake. Och draken är ju Satan. Så det här är ett underligt vilddjur. Det har i alla fall kristna kännetecken. Men ändå så talar det som Satan. Och vi såg sen vad det här vilddjuret skulle göra. Och sen så står det i att det uppstår, det kommer upp ifrån jorden. Och i Uppenbarelseboken 17 och vers 15 så såg vi hur vattnet representerade ett befolkat område. Det var människomassor, folkslag och språk stod det i Uppenbarelseboken 17 och vers 15. Och alla vilddjur i Daniels boken, de kommer upp ur vattnet. Och här också i Uppenbarelseboken 13 så kommer det första vilddjuret, alltså den romerska kyrkan, kommer upp ur vattnet, ur det befolkade området i Europa. Men det här andra vilddjuret kommer inte upp i Europas område, inte i den befolkade, civiliserade världen, utan den kommer upp på något annat ställe, ett relativt obefolkat område. Och alla andra djur som har horn på sig, de har alltid kronor på sina horn. Och kronor är något som bärs av kungar. Det här andra vilddjuret, det har inga kronor. Vi kan alltså tänka oss att det här, vi får en hint om i alla fall, att det här troligtvis inte handlar om en monarki. Och sen så står det att det får världsvitt inflytande. Så det här är inte bara en liten nation, det är inte Nordkorea, det är inte någon liten ministat i något land som skryter och hädar, utan det här är ett världsvitt rike, en världsvid nation, rättare sagt. Och om vi ska sätta ihop alla dessa ledtrådar så tror jag det bara finns en enda nation på jorden som passar in på alla de här beskrivningarna. Och det är Förenta Staterna. Amerikas Förenta Stater uppstod omkring 1798. Innan dess så förstås, det var en liten koloni, en engelsk koloni innan dess. Men de förklarade sig, eller det var pilgrimsfäderna på 1600-talet som flyttade hit för att de önskade få samvetsfrihet. Någonting som inte fanns i den gamla världen. Och de trotsade farorna på den långa sjöresan. Flyttade till det här obebodda landet. Men med Guds välsignelse skulle de grundlägga en mäktig nation på Amerikas kuster. Och det var precis vad de gjorde. 1776 så förklarade de sig som självständiga ifrån England. Och de skrev där värderingar. I sin självständighetsförklaring så skrev de värderingar som var oerhört kristna. Oerhört bibliska. De skrev att vi håller dessa sanningar vara självklara, att alla människor är skapade lika, att de är förlänade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter, att ibland dessa är liv, frihet och sökande efter lycka. Det här var de principerna som de var helt revolutionerande på sin tid. Men det här gjorde Amerikas Förenta Stater till det otroligt förlovade landet som så många uppskattade där, för de kunde få religionsfrihet. 1776 så står det så här, eller förlåt, i samma dokument, eller inte samma dokument, men ett annat dokument, rättighetsförklaringen, som förtydligar den här självständighetsförklaringen, så säger de så här: kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion eller förbjuda den fria utövningen därav eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten. Det här var revolutionerande eftersom i den gamla världen så förföljdes man om man inte trodde som påven. Eller hur? Man brändes, säkerhetspolisen, inkvisitionen kom och hälsade på dig och de sa ja, tror du så som du tror väl inte på något kätteri, någonting som inte påven har godkänt. Och om man trodde på det så var det risk att man sattes i fängelse eller man kunde till och med riskera att förlora livet. Speciellt att man brändes på bål eller vad man nu gjorde, torterades till döds. Om man ägde en bibel på modersmålet så var det risk att man förlorade sitt huvud eller sitt liv. Och när reformationen startade så protesterade de mot Roms falska läror. Men tyvärr så kom de inte så långt att de insåg att människan har rätt till religionsfrihet. Visst, de översatte Bibeln till människornas, till det vardagliga språket. Men de kom aldrig så långt i att de gav religionsfrihet till alla. Utan faktum är att protestanterna började också förfölja katolikerna. Eller andra personer som inte trodde som dem. Och de hade lärt sig från Rom hur man gjorde med sådana som inte trodde renlärigt. Så de fortsatte att förfölja i religionens namn. Och det var samma i Sverige och här uppe i Norden. På 1800-talet så i Sverige så fanns det något som hette konventikelplakatet som sa att man får inte läsa Bibeln om det inte finns en präst som från, som är godkänd av Svenska kyrkan och som kan berätta för dig vad som faktiskt står i texten. Så det fanns såna här saker och det gjorde att människor började fly ifrån landet, ifrån Europa. Och det blev en massinvandring i USA, till USA. För där kunde man tillbe i överensstämmelse med sitt eget samvete. Och det var en enormt värdesatt frihet. Så, det var en nation med kristna värderingar, med lammlika horn. Men, sen står det att det skulle börja tala som en drake. Den här otroliga förebilden av nationer som hade grundats, den skulle komma att börja tala som en drake. De skulle faktiskt avbilda det första vilddjuret och tvinga människor att tillbe det första vilddjuret. Kan ni tänka er något sånt, en sån kontrast? Först har de sagt att man ska inte stifta lagar avseende inrättandet av religion eller förbjuda den fria utövningen därav. Men i Uppenbarelseboken 13 och vers 15 så står det att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och sen så tvingade alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kunde köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Det är faktiskt den här nationen som kommer vara ledande i att påtvinga vilddjurets märke. Och vi har studerat vad vilddjurets märke handlade om. Vi såg att det handlade inte om något chip eller någon tatuering eller någon form av teknologisk pryl. Utan klart och tydligt ifrån Bibelns egen uttolkning så handlade det om att människan, eller i Gamla testamentet, så skulle Guds folk lägga Guds lag i pannan eller i handen. Gång på gång så sa Gud, lägg lagen, binden som ett tecken på din hand och låt den vara som ett band till påminnelse på din panna. Gång på gång så sa Gud de här sakerna. Och därför så förstår vi att när vilddjuret, eller den här nationen, ska påtvinga vilddjurets märke, alltså påvedömets märke, så handlar det om att de vill påtvinga deras förändrade lag på människor. Vi såg att ett av kännetecknarna för vilddjuret var att de skulle förändra heliga tider och lagar. Och vi såg att de hade förändrat på Guds lag. Och det är den här förändringen av Guds lag som de tvingar människor att följa. Och det här var vad vi tittade på förra gången. Och vi såg att var och en behövde välja sida. Antingen så skulle man tillbe vilddjuret, följa hans lag, eller så skulle man tillbe skaparen och följa skaparens lag. Och jag vill följa skaparen och hans lag. Och jag hoppas att det är er önskan också. Att jag vill stå på Guds sida i den här konflikten. Men det här är den sista konflikten som Bibelns profetior talar om innan Jesus kommer tillbaka. Den kommer att skilja agnarna från vetet. Den kommer att skilja de som tjänar Gud mot de som inte tjänar honom. De som bara följer Gud utav att det är populärt. Det kommer förföljelsetider som verkligen sållar agnarna från vetet. I Uppenbarelseboken 16 så står det om en tid utav nöd som kommer att kulminera, eller som kommer vara kulmen för den här sista konflikten. I Gamla testamentet så berättas det om att Israels folk var slavar i Egypten. Och de behandlades mycket illa. Och Gud, han såg till sitt folk. Och Gud, han kände att nu ska jag befria mitt folk. De ropar till mig, de lider där i Egyptens land. Så han beslutade sig för att nu ska jag befria mitt folk. Och vem sände han då för att befria folket? De som kände till berättelsen. Moses, eller hur? Han sände Moses och Aaron. Och de gick inför farao Och de sa, så säger Herren, släpp mitt folk. Och låt dem tillbe i överensstämmelse med sitt samvete. Och vad sa farao? Sa han, okej, låt gå. Det gjorde han inte, eller hur? Han sa, nej, jag kommer inte att släppa dem. De är bara lata och de får inte tillbe på det sättet som de vill tillbe på. Och Gud, han behövde använda lite övertalningsförmåga. Eller hur?
Ja. Det står ju också att Gud förhärdade faraos hjärta. Det har aldrig jag förstått. Varför ska Mose fråga gång på gång om ändå Gud är den som förhärdar faraos hjärta och gör så att han säger nej?
Bra fråga. Och man kan säga så här att om du tänker dig en klump, det står inte bara att Gud förhärdade faraos hjärta, det står också att farao förhärdade sitt eget hjärta. Så det står båda två. Så då kan man undra, vilken stämmer då? Är det Gud som gjorde det eller är det farao som gjorde det? Om du tänker dig en klump lera och så tänker du en klump med smör. Och så lägger du de här klumparna i solljuset. Vad kommer hända med dem? Den ena kommer att förhärdas och den andra kommer att smälta, eller hur? Och de här, om vi tänker på vad var det som orsakade leran att förhärdas? Det var solljuset. Om vi tänker vad var det som orsakade smöret att smälta? Ja, det var samma solljus. Precis samma sak. Orsakade två olika reaktioner beroende på vilken substans det var. Och om vi tänker på solljuset som Gud, som Guds sanning som han uppenbarar, eller hans vilja som han uppenbarar för människor, så är det på samma sätt att ibland när Gud uppenbarar sanningar för människor, antingen så låter de sina hjärtan smälta och tar emot det som Gud visar, eller så förhärdar de sig emot det. Och ja, på ett sätt kan man säga att det är solen som förhärdar dem. Det är Guds sanning som liksom förhärdar dem. Men det är inte Guds mening att han ville försöka förhärda dem, utan det var en konsekvens av deras eget val, deras egna hårda hjärtan. Så jag tror inte att det är Gud som aktivt gjorde det, även om han vädjade till farao. Men istället för att den här vädjan gjorde att farao ödmjukade sig, så gjorde den snarare att han blev hårdare. Och på det sättet så kan man säga att Gud förhärdade hans hjärta på det sättet. Men ändå var det ju faraos eget fel. Så, hänger du med? Ja. Så Gud sänder plågor. Och de här plågorna var väl en del av det som faktiskt förhärdade hans hjärta. För de borde fått honom att ångra sig och vända om. De plågorna som han sände, ni kan titta i ert studieblad där så kan ni fylla i dem här. Den första plågan var att han förvandlade vatten till blod. Och någon som vet den andra plågan? Ja, faktiskt. Paddor. Han sände paddor över Egyptens land. Och varje gång som Gud sände de här plågorna så ångrade sig farao. Eller hur? Han sa, okej, snälla, låt de här paddorna försvinna så ska jag släppa folket. Och så bad Gud till Moses till Gud, förlåt, och sa att Gud, snälla, låt de här paddorna försvinna. Och Gud sa, okej, jag låter dem försvinna. Och de försvann. Och vad gjorde farao då? Han sa, ja, skönt att de där är borta. Nu tänker jag verkligen inte släppa dem. Så. Han fick sända fler plågor. Han sände mygg. Som svärmade över dem. Och farao sa, men om jag bara blir kvitt med myggen så ska jag släppa det folket. Och Gud var tålmodig. Han sa, okej, jag slutar med dem. Och då tänkte farao, vad skönt att det här var slut, så nu ska jag inte minsann släppa dem, utan nu ska de få fortsätta jobba. Och det fortsatte, han sände flugor, samma sak, boskapsdöd, samma sak, bölder kom, och sen hagel. gräshoppor som åt upp all gröda. Sen kom det ett tjockt mörker, och det här mörkret var så tjockt att man kunde ta på det, stod det. Så det var ganska tjockt mörker. Och gräshopporna, det står att det var så många gräshoppor som aldrig har funnits och aldrig någonsin kommer att finnas. Så många gräshoppor var det. Så ni kan tänka er att det var inte bara lite gräshoppor här. Det var verkligen enormt mycket gräshoppor. Till slut, den tionde plågan, så dör de förstfödda. Och det är det slutliga saken som gör att farao går med på. Han säger, ut härifrån, jag vill inte se er, för ni bara orsakar all den här plågan. De fick gå ut därifrån, men sen så ångrade sig ju farao igen och han sa, nu har jag förlorat mina slavar. Så han jagade efter dem med sina hästar och vagnar. Och de var i en svår knipa. Gud öppnade Röda havet för dem. De vandrade genom Röda havet. Och egyptierna, dumdristiga och besatta som de var av den här tanken av att vilja ha kvar sina slavar, fortsatte och följde efter rakt in i Röda havet och dog där. Gud befriade sitt folk genom de här 10 plågorna. Och så kom de till det förlovade landet. På samma sätt gör han i Uppenbarelseboken. Vi kan läsa i Uppenbarelseboken kapitel 15. Där står det så här då. Jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. 7 änglar med 7 plågor, de sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. På samma sätt, i sista tiden, i den här krisen med vilddjurets märke, så är det en makt som tvingar människor att tillbe på ett sätt som inte ärar Gud. Och Gud säger, släpp mitt folk, men de vägrar. Och därför så kommer Gud att sända de 7 sista plågorna för att befria sitt folk. Och det är vad de här plågorna handlar om. Vi ska läsa dem i Uppenbarelseboken kapitel 16 och vers 1. Det står så här. Jag hörde en stark röst från templet säga till de 7 änglarna. Gå ut och töm Guds 7 vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Så fråga, vem är det som de här plågorna drabbar? Eller hur? De drabbar inte de som har Guds sigill, vilket vi såg, de ställs faktiskt i kontrast till de som får vilddjurets märke. Men helt enkelt, antingen så tar du emot vilddjurets märke, alltså följer vilddjuret och hans tillber på det sättet han vill, eller så följer du Gud och tillber honom. Och de som tar emot märket, de kommer också att få ta emot de här plågorna. I Egypten så var det så att 3 av de här plågorna, utav de här 10 plågorna, de föll över hela både egyptierna och Israels barn. Medans de 7 sista plågorna, de föll bara på egyptierna. Och i Uppenbarelseboken så är det de 7 sista plågorna som vi har. Så Gud kommer inte sända dem över sitt folk. Han kommer att beskydda sitt folk genom den här krisen. Men de faller på de ogudaktiga. Ja, vi läser vidare. Det står i vers 3. Den andra ängeln tömde sin skål över havet. Och havet förvandlades till blod som från en död. Och allt liv i havet dog. Tänk er. Vad som skulle hända om hela havet blev till blod. Vers 4. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga, rättfärdig är du som är och som var, du är helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutits heligas profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja, Herre Gud och allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Tänk er här står du på kranen och så kommer ut blod. Fruktansvärda saker som kommer att hända. Enligt de här profetiorna. Vers 8 så står det, den fjärde tömde sin skål över solen. och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor, men de vägrade att omvända sig och ge honom äran. Precis som farao, de vägrade att omvända sig. Vers 10. Den femte ängeln tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Känner vi igen de här sakerna? Vatten till blod, bölder, det blir till mörker, solen som bränner. Alla de här sakerna är faktiskt saker som också relaterar till, eller som är hämtade ifrån de här 10 plågorna i Egypten. Vers 11. Eller det står i vers 10, andra hälften. Människorna bet sig i tungan av smärta och hädade himmelens gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar. Vers 12 så står det, den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. Och jag såg att det ur drakens skap, ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut 3 orena andar som liknade paddor. Har vi hört om paddor också? I plågorna. Det står att de är ondskefulla andar som gör tecken och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Sen finner vi i vers 17, den sista sjunde plågan. Den sjunde tömde sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet och den sade, det har skett. Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i 3 delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. En talent, om jag förstått det rätt, så är det cirka 25 kilo. Så ni kan tänka er hagel som är 25 kilo tunga. Det kommer göra en hel del skada. Det här är de sista plågorna som faller och det kommer att vara en fruktansvärd tid att leva i. Jesus han säger om den här tiden att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. I Danielsboken så står det att på den tiden så ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och Mikael, det är ett annat namn på Jesus, han som är som Gud. Han kommer att träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och det står sedan att det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men så står det, på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Så fråga, kommer det finnas människor som klarar sig igenom den här sista krisen? Det kommer det. De som har sina namn uppskrivna i boken, vad är det för bok? Jag tror det är livets bok. De kommer att överleva den här krisen. De kommer att ta sig igenom det. Men det är faktiskt en viktig poäng. Det är inte så att Guds folk kommer att försvinna mystiskt innan den här tiden kommer. Utan de kommer att leva igenom den här tiden. Ända till slutet. Och de kommer att bli räddade ifrån det. Men de kommer inte att undkomma den här tiden. Det står i Jesaja 26, vers 20-21. Så här. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Det handlar alltså om Guds folk. Gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärningar. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Så när Gud straffar de ogudaktiga här i de 7 sista plågorna så kallas Guds folk att gå in i sina kamrar på det sättet, och de genomlever hela den här perioden. Och vad är det för kamrar? Jag tror att det handlar om att de ska, ja, vi kommer tillbaka till det sen, vad de här, vad är det de ska gömma sig i? Är det några bombsäkra utrymmen, eller handlar det om att skydda sig i Guds, under Jesus beskydd? Vi ska titta på det sen. Men lägg märke till vad som står i Jeremia 30, vers 7. V. Detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddad ur den. Jakob, ni minns att han var en... Han fick ett annat namn efter att han hade brottats med den här övernaturliga varelsen. Han blev kallad för Israel. Och det var han som gav upphov till Israels barn. Han var alltså fadern till Guds folk. Så när det står om Jakobs, en tid av nöd för Jakob, så innebär det att Guds folk kommer att gå igenom den här nödens tid. Hänger ni med? En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddad ur den. Så Guds folk kommer att komma igenom den här krisen. En annan sak som vi inser, om vi tittar i Uppenbarelseboken 16 och vers 15, så ser vi att mitt under dessa plågor när de faller, så säger Jesus några viktiga ord. Han säger: se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans kön. Det här är mitt under plågorna när de faller, i kapitel 16. Och så fråga, har Jesus kommit tillbaka när plågorna faller? Om man säger att se, jag kommer som en tjuv, betyder det att han har kommit eller att han kommer i framtiden? Han kommer i framtiden, eller hur? Så här har han faktiskt inte ännu kommit. Jesus kommer tillbaka först efter de här sju plågorna har fallit. Och det betyder att Guds folk kommer inte att samlas hos honom förrän efter de här sju plågorna. Därför, vad betyder det här då? Jo, det betyder att du och jag, om vi önskar att leva kvar tills Jesus kommer tillbaka, vi måste gå igenom nödens tid. Vi måste gå igenom vedermödans tid. Och vi måste förbereda oss för den tiden. För tro mig, om du inte har förberett dig för den här tiden, så kommer du inte att kunna bestå. Det kommer inte att vara lätt överhuvudtaget att vara trogen Gud i den här situationen. I Uppenbarelseboken 6 så står det om de som klarar sig igenom den här krisen. Eller det står om den här krisen rättare sagt i Uppenbarelseboken 6. Men i kapitel 7 sen så står det vilka som klarar sig igenom den. Uppenbarelseboken 6 och vers 14, där står det så här: himmelen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Har vi läst det här att alla berg och öar försvinner? Uppenbarelseboken 16, den sjunde plågan. Det stod det. Det här handlar om samma tid. Alla öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden och stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och friar, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sade till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen, för lammets vrede, ty deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Så här får de se Jesus komma tillbaka efter att de här plågorna har fallit. Och de blir förskräckta, de gömmer sig och de tänker: vem kan bestå? I kapitel 7 så fortsätter Jesus, eller Johannes som skrivit ner det som Jesus vill säga. Han fortsätter med att säga vad han såg. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Här är det fyra änglar som liksom håller tillbaks vindarna. Vad är de här vindarna? Ja, i Bibeln representerar vindar krig, oroligheter och andra sådana saker. Och Guds änglar, de håller tillbaka mycket ont som skulle kunna hända. Tror ni på det? Jag såg på nyheterna idag så var det någon som berättade om en liten pojke som hade ramlat ut genom ett fönster. Och de sa där på nyheterna att den här pojken hade änglavakt, sa de. Tror ni på det? Jag tror att det finns sånt som händer. Vi var med om en olycka för ett tag sedan när vi rullade runt med bilen i hög hastighet. Kunde gå ut därifrån i princip oskadda. Många sådana här saker som händer ibland. Guds änglar, de låter inte det värsta hända alltid. Det är mycket saker som skulle kunna gå mycket värre. Och jag tror samma sak när det kommer till krig, till politik och andra sådana här saker. Guds änglar står där och de håller vindarna tillbaks tills den tiden då den här tiden av vedermöda kommer att komma. Så vi kan vara tacksamma till Gud för allt hans beskydd, eller hur? Men, sen står det så här, vad är det de väntar på? Vers 2 så står det, jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Så här så sätter de ett sigill i pannan. Har vi hört att man sätter någonting i pannan i Uppenbarelseboken 13? Där har vi vilddjuret som sätter sitt märke i pannan eller i handen. Här är det de som är trogna, som inte drabbas av de här plågorna. Och de har Guds sigill i sina pannor. Antingen har du Guds sigill i din panna, eller så har du vilddjurets märke i din panna. Det står om de här 144 000 också. Och det är de som får det här sigillet. Så om du vill överleva den sista krisen, så behöver du vara en del av de 144 000. För de kommer inte att skadas utav de här plågorna. Nu, vad är de här 144 000? Ja, vi läser att de kom från Israels alla stammar. Och det står utav Judas stam 12 000. Av Rubens stam 12 000. Av Gads stam 12 000. Asers stam, Naftalis stam, Manasses stam, Simeons stam, Levis stam och Isaskars stam. Och Sebulons stam och Josefs stam och Benjamins stam. 12 000 från alla utav dessa stammar. Och sen så står det: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Vad är de här för 144 000? Jag vill hävda att Uppenbarelseboken kapitel 7 handlar om samma grupp rakt igenom här. Det talas om de 144 000. Och så står det om en stor skara som ingen kan räkna av alla folkslag och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Och varför tror jag det? Ja, många gånger i Uppenbarelseboken så får Johannes höra någonting först. Till exempel i Uppenbarelseboken kapitel 5 så hör han om lejonet utav Judas stam. Och så vänder han sig om, och vad får han se? Han får se ett lamm med sju horn och sju ögon. Han får höra om lammet, han får höra om lejonet, men han får se ett lamm. Han vänder sig om och får se det. Samma sak ser man i Uppenbarelseboken 9 och andra platser, hur han får höra om någonting och så vänder han sig om och så får han se det. Samma sak ser vi här i Uppenbarelseboken 7. Han får höra, vers 4, han hörde antalet av dem som blev försedda med sigill. Och så vänder han sig om och så får han se en skara som ingen kunde räkna. Nu, om du ser 144 000, skulle du kunna räkna dem? Jag tvivlar starkt på det. Det står i krönikeböckerna till och med om ja visst, du skulle ju kunna det räkna teoretiskt, men om man ser, om du ser bara ett hav av människor med 144 000 personer, så är det väldigt svårt för dig att räkna det. Och det var det som jag tror också att Johannes ser här. Men då så kan vi undra, men det står ju att de andra, de var från Israels stam, och de här personerna, de var från alla folkslag och stammar och länder och språk. Och då tänker man, är inte de här 144 000, är inte de från Israel? Är inte de judar? Ja, det står inte att de är judar, de är från Israel i så fall, om någonting, eller hur? För det var bara 12 000 som var från judastam. Sen var det 12 000 från alla de andra stammarna också. Och de här andra, alla stammarna, idag så, det är omöjligt att hitta 12 000 personer från Issaskars stam till exempel. Eller från Levis stam, eller Manasses stam, eller Asers stam, eller Gads stam. 12 000 från den judiska stammen kanske du kan hitta. Men de andra, det är fullständigt omöjligt. Om inte Gud skulle liksom väcka upp några personer ifrån där. Men idag så finns det inte 12 000 utav alla de här stammarna. Vilket också för mig visar på att det här kan inte handla om bokstavliga Israels stammar. Det handlar inte om 144 000 bokstavliga judar. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-29 så står det så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Enligt Bibelns profetier, vem är det som är de sanna israeliterna? Är det de som har ett judiskt pass? Är det de som har en judisk mor? Vem är israeliter? De som har tagit emot Jesus, de som har blivit döpta till Kristus. Har du blivit döpt? Har du tagit emot Jesus i ditt hjärta? Då kan du räkna dig som en israelit. Då kan du räkna dig som en utav Guds folk. Det står i Romarbrevet. Vi kan titta på några texter här. Bara för att förtydliga det här. Romarbrevet kapitel 2. Romarbrevet kapitel 2 och vers 28 och 29. Det står så här. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Gud ser till människors hjärtan. Han ser inte till deras yttre. Han ser inte till deras DNA. Och tänker att okej, ja, men du har ju judiskt DNA. Därför är du mer speciell än någon annan. Nej. Han tittar till hjärtat. Han ser, har du Abrahams tro? Har du den sanna, uppriktiga längtan av att älska Gud så som Abraham hade? I så fall så är du ett av hans barn. Genom tro. Romarbrevet 9. Titta på den också. Romarbrevet kapitel 9. Och vers 6 till och med 8. Det står så här. Det är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Vänta, vad menar han? Har han tappat förståndet? Israel är inte alla som kommer från Israel. Vad menar han? Han säger det. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Så de sanna israeliterna är de som har Abrahams tro. De som har tagit emot Jesus. Och det var bara judar som gjorde det i början. Eller hur? De 12 apostlarna. Det var en liten grupp människor. Majoriteten av den judiska nationen förkastade Jesus. Och det är en lärdom för oss idag. Ska vi följa med strömmen? Ska vi göra det som alla Guds folk, kristna, gör? Det kan hända att igen, det blir samma sak. Att bara en liten grupp väljer att vara trogna. Och så var det under den här under Jesus tid. En liten grupp valde att vara trogna. Och sen inympades de här hedniska personerna också in i den här trogna judiska församlingen, den kristna församlingen. Och fortsatte att sprida evangeliet. Och därför så är jag fullt övertygad om att det är de här som de 144 000 handlar om. Det är inte någon liten elitgrupp som endast de får komma till himlen. Eller någonting i den stilen som vissa grupper tänker. De 144 000 är de som klarar sig igenom nödens tid. Är de trogna som överlever den sista tiden. Titta vad som står. Det står, jag läser igen. Därefter såg jag se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag, stammar, länder och språk. De stod inför tronen inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Hoppa ner till vers 13. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Kommer ni ihåg vad en av plågorna var? Solen skulle brännas. Och de här har gått igenom det här. Hänger ni med? Men de kommer ut ifrån den stora nöden. De kommer igenom dem. De överlever dem. Och det är en liten grupp jämförelsevis. Men de kommer ut ifrån det här. Vers 17. Till lammet som står mitt inför tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. I Hesekiel kapitel 9, som vi inte hinner gå in på nu, men där står det om Guds folk, hur de får ett märke i pannan och de överlever den här sista krisen. Det är precis samma sak som upprepas där. Jag hinner inte gå in på allt det här om vad det här tecknet symboliserar, men det är de som håller Guds bud, de som har tron på Jesus. Och det är inklusive sabbatsbudet som faktiskt är ett speciellt tecken mellan Gud och hans folk.
Vad var det där Hesekiel?
Hesekiel 20, vers 20.
Nej, det var tidigare.
Hesekiel 9. Det står om de 144 000 i Uppenbarelseboken 14 också. Jag såg och se, lammet stod på Sions berg och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000. De som är friköpta från jorden. Det här är de som lever när Jesus kommer tillbaks. De är friköpta från jorden utan att behöva se döden. Vers 4. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. Kvinnor representerar här falska religiösa system. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. I deras mun har det inte funnits någon lögn, de är fläckfria. Önskar du vara bland dessa som är fläckfria? Som följer lammet vart det än går? Vem är lammet? Det är Jesus. Om vi vill vara bland detta folk så behöver vi följa lammet vart hon än går. Om man går till jobbiga platser så är de där med honom. Om man går till härliga platser så är de där med honom. De följer Jesus i allt som han gör. De vill representera och reflektera Jesus helt och fullt. De kommer att bestå det här provet. De kommer att få Guds sigill i sina pannor. En kort tid innan Jesus sa, ty som det var i Noas dagar så skall det vara vid människosonens återkomst. En kort tid innan Noa gick in i arken så stängdes dörren. Jag vet inte om ni har lagt märke till den detaljen. Men det står faktiskt att 7 dagar innan floden kom så gick Noa och alla djuren in i arken. Och det står att Gud stängde igen dörren. Ganska fascinerande. Det var inte en människa som stängde igen dörren. Ni kan tänka mig alla de här personerna som ser det här hända. De ser alla djuren som går in. De ser Noa och hans familj som går in och sen så ser de den här dörren. Stora mäktiga dörren stängas igen och beseglas utav Guds egen hand. Och då kanske det var några som tänkte, oj, kanske det låg något i det där som Noa sa. Och de började att knacka på och sa, Noa, kan du inte släppa in oss nu? Vi vill komma in i arken. Men då var det för sent. Under de här 7 dagarna så kunde de inte vända om. De kunde inte ändra sig. Bibeln säger att det kommer hända igen. Innan Jesus kommer tillbaka så kommer han att säga så här. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den heliga att helga sig. Det kommer en tid när man inte längre kan byta sida. Det kommer en tid när Guds tålamod tar slut. Och det är precis innan den här nödens tid kommer. Och det är innan Jesus kommer tillbaka, för han säger, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Ordspråksboken talar om en tid. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar. Jesus pratade om de 10 jungfrurna. Hur 5 stycken kommer och de bankar på. De säger, snälla, släpp in oss. Jesus säger, jag känner er inte. Det är inte så att Gud inte vill rädda dessa människor. Men de låter sig inte räddas. De har föraktat omvändelsen. Och därför så kommer de att gå under. I Hosea så säger Gud så här. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er. Och med vrede vill jag ej komma. Han kommer att komma med vrede. Guds fulla vrede kommer att utgjutas över de personerna som har förkastat hans vilja. Men han vill inte göra det. Men han kommer att behöva dra ett streck och säga nu är det nog. Jag vill avsluta med att läsa psalm 91. Där finns det hopp för oss. Hur kan vi vara försäkrade om att inte hamna bland dem som inte kommer att bli insläppta? Hur kan vi vara bland de 144 000? Det står i psalm 91 så här. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Och min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara. Och från den förödande pesten. Här är en del av plågorna. Består med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens faror. Inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Om vi har övat oss i att lita på Gud, så kommer vi att kunna säga så här när nödens tid kommer. Om vi inte har gjort det, om förtröstan på Gud är främmande för oss, då kommer vi inte att kunna lära det på den korta tiden. Men här så står det, om vi har gjort Gud den högste till vår tillflykt, ingen olycka ska drabba dig, ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Vilket löfte. Det står, med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Det var en australiensisk bonde som hade varit iväg. Han hade en lada. Och när han kom tillbaka så såg han att hela hans hus hade brunnit ner. Och han såg på ladan också som han hade, och även den var helt nedbränd. Och han såg på hönshuset som var i samband med, som var nära ladan där, och han såg att även den var helt nedbränd. Och han var ju helt förskräckt. Men han gick där bland bråtet, och han fann där han såg där bland bråtet en hög med brända fjädrar. Och när han lyfte på de här brända fjädrarna så fann han 4 stycken kycklingar under de här fjädrarna som var fullt levande och mådde bra. Den här hönan hade offrat sitt liv för att bevara de här kycklingarna. Och jag tänker på den här berättelsen när jag läser det som vi läste i vers 4. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Var det inte så att Jesus tog det straff som vi har förtjänat? Han dog den död istället för oss så att vi kunde leva. Och i Matteus kapitel 23 så säger Jesus så här till fariseerna. Säger i vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Så säger han, men ni ville inte. Men ni ville inte. Jesus längtar efter att få samla oss som kycklingarna under sina vingar. Men är vi villiga? Är vi villiga att säga ja? Jag vill förtrösta på dig, Herre. Jag vill lita på dig. Jag vill träna mig i att lita på dig i de omständigheter som vi går igenom. Ni vet, ibland så möter vi prövningar i livet. Är det inte så? Och ibland så tänker vi på prövningarna som någon slags förbannelse från Gud. Eller hur? Vi tänker, varför skickar du de här plågorna på mig? Och får mig att lida. Det är inte Guds syfte. Varför han låter plågor komma över oss är för att vi ska få en möjlighet att träna oss i att lita på honom. Och frågan är, vågar vi göra det? Finns det någon här idag som skulle vilja säga, jag vill förtrösta på Gud. Jag vill vara bland de här 144 000 som söker sin tillflykt under Guds vingar. Finns det någon här som skulle vilja säga, ja, jag vill göra det. Prisa Gud. Herre, du ser våra händer som vi lyfter upp. Inte för att skryta inför andra, men för att vi har en ärlig längtan om att vilja vara bland dessa som går igenom den här svåra tiden. Herre, skriv våra namn i livets bok. Och låt dem vara kvar där. Visa oss den väg som vi ska vandra på så att vi kan vara redo när den här nödens tid kommer. Det är min bön för varje person här inne. Jag ber i Jesu namn. Amen.